Om någon inte kände till skillnaden mellan auktoritet och auktoritär, så hoppas jag att ni kommer göra det om en kvart när jag hunnit avsluta min predikan här. När någonting så fruktansvärt som dådet på Drottninggatan i Stockholm händer, som det gjorde i fredags, får auktoriteter en extra betydelse. Någon som mitt i förvirring och rädsla ger klarhet i vad som har hänt, vad som kommer att ske och hur man bör agera i en sån här kaotiskt läge. Vi behöver goda auktoriteter. Personer med sakkunskap och sunda värderingar. Om rädslan får ta överhanden är risken att vi istället släpper ifrån auktoritära krafter. Personer och makter som kräver absolut underkastelse, eventuellt mot löften att fördriva det vi räds. När det verkligen gäller, då vill vi ha de riktiga auktoriteterna. Men annars kan vi nog ganska ofta tycka att det är bekvämt att hålla dem på en sån här armlängds avstånd. Vi vill helst vara den största auktoriteten i våra egna liv. Förmodligen var det därför jag kunde läsa i DN här i veckan hur den stora inspirationsdagen annonserades. En personaldag för personlig utveckling, teamwork och arbetsglädje. Succén fortsätter fulla hus i Sverige. Och annonserade, det var då ett antal komiker. Fredrik Lindström, Henrik Schyffert, Robert Gustafsson, Marika Karlsson, men även några andra personer som till exempel regissören Kai Pollack. De må vara stjärnor var och en på sitt sätt, men knappast de stjärnor jag skulle navigera efter på livets seglast. Som förälder vill man gärna vara auktoritet för sina barn, jag för mina. Men man vill inte vara auktoritär. Jag vill att de av egen vilja tar intryck av, inte vad jag bara säger till dem, utan också mina värderingar och mitt sätt att handla, att det får smitta av sig. Men det är inte alltid så lätt. Det är till exempel svårt att få barnen att hålla ordning och röja undan efter sig och inte strö saker över huset när jag själv har vissa utmaningar på det området. Av någon orsak är det inte heller lika lätt att imponera på barnen när de närmar sig tonåren som det var när de gick i förskolan. Och lite nostalgiskt tänker jag då och då på hur jag hörde en av grabbarna när han var 4 år gammal berätta för en kompis: min pappa kan boxa en val. När jag läser om Jesus i Bibeln slås jag av vilken auktoritet han var. Lukas skildrar Jesus första möte med några av lärjungarna när de kommer hem med tomma fiskebåtar efter en helt natts fruktslöst fiske. Men någonting i Jesu röst får dem att trotsa sina värkande ryggar och axlar och göra ett nytt försök. Och när Petrus så står i båten med fiskar upp till låren, så slår tanken honom: vem är han som till och med befaller över fiskarna? Och han slänger sig ner vid Jesu knän och säger: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Men Jesus bjuder istället in dem att lämna båt och nät och följa honom. När vi läser vidare förstår vi att Jesus hade både makt över sjukdom, väder och vind. Och han talar sanning in i människors liv och många får sina liv förvandlade. Andra, de blir hans fiender istället. En auktoritet, det kan bli en jätte som skymmer solen och blockerar ljuset för omgivningen. Men med Jesus är det tvärtom. Han låter tullindrivaren Matteus, stämplad som landsförrädare, bli hans nära vän. Om barnen som lärjungarna vill visa bort, säger han, låt dem komma till mig. Jesus blir en person som människor i det här vill klistra sina egna förväntningar på, men han låter sig inte styras eller kontrolleras utav någon, varken smicker eller hot. Den som läser och tror på vad som står i evangelierna om Jesus kan bara dra en slutsats. Det här är inte bara en människa. Det är skapelsens herre. Det är Gud hos oss. Idag är det palmsöndag. Och då påminner vi oss om hur Jesus kom till Jerusalem inför påsken. Hela berättelsen om Jesus, inte bara ur evangelierna utan från början utav Bibeln, pekar fram mot denna påsk. Och själva berättandet sakta ner, och vi får nu följa händelserna som sker dag för dag och till och med timme för timme. Och ni som vill, jag kommer inte läsa några långa textstycken, men kan följa med i Lukas, slutet av kapitel 19 och en bit framåt där, när jag kommer citera en och annan bibelvers. Jesus kommer till Jerusalem som en kung, men inte en vanlig kung. Det normala för kungen var att komma ridande på en häst. Och hästar användes vid den här tiden enbart som militära redskap. Ett redskap för auktoritär makt och demonstrerade förmåga till fysiskt våld. Jesus, han väljer istället en åsna. Och åsnor, de är goda lastdjur, men helt obrukbara i strid. Det är en annorlunda kung med en annorlunda auktoritet. Som också profeten Zakaria skrev i kapitel 9, vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Så står det att Jesus går upp till templet. Och Jerusalem är vid den här tiden inte så mycket en stad som har ett tempel, som ett tempel som har en stad. Det är hela den antika världens största tempelområde, om man bortser från några lämningar som finns nere i södra i Egypten, borta vid Luxor. Templet, det är navet här i det judiska folket som förenar dem, men det är framförallt en kontaktyta mellan Gud och människa. Även om man också i andra tempel under antiken offrade och tillbad, är det som händer i Jerusalem annorlunda. De andra platserna är präglade av ett magiskt tänkande där människor föreställer sig att man kan muta och manipulera gudar. I Jerusalem så vet man att Gud är god och barmhärtig, men att synden, våra felsteg, skiljer oss från Gud. Och offret är inte en muta till Gud, utan till för att sona synden. Den moderna människan kan kanske acceptera tanken på en god Gud. Synden som koncept kanske är lite mer svårsmält, då många idag tänker att det är upp till var och en att avgöra vad som är rätt och fel, gott och ont. Hur ett offer då kan sona synd, det blir inte riktigt begripligt. Men templet, det är egentligen bara en prototyp, en tillfällig lösning som pekar fram mot Jesus. Han är kontaktytan mellan en sargad mänsklighet och en god och barmhärtig, helig Gud. Genom Jesus eget exempel sänks ett lod ner som avslöjar vad som är snett och skevt hos människan. Han blir själv offret som sonar synden. Men när Jesus kommer till templet så finner han det fullt av lamm och getter och duvor och penningväxlare. Och det är full kommers med många som försöker göra sig en hacka på de som har kommit för att offra och tillbe. Området som handlarna här har tagit i beslag är det som kallas för hedningarnas förgård, dit alla icke-judar skulle kunna söka sig för att också kunna tillbe Gud. Och här ser vi hur Jesus agerar på ett sätt som kanske på engelska pratar de ibland om att det är out of character. Vi känner inte riktigt igen Jesus handlande här. För att han utövar makt på ett annat sätt. Han välter omkull penningväxlarnas bord, gör en piska av en repstump och driver ut allihop som handlade ur templet. Det här, det är inte ett upplopp som vilket som helst, utan det är en fysisk proklamation där Jesus återtar makten över sitt tempel. Och det här, det är ett oerhört anspråk som man förtydligar genom att citera Jesaja i kapitel 56, vers 7. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och det här handlar alltså om din och min och alla andra av icke-judisk släkts möjlighet att söka sig till Gud och komma i kontakt med honom utan att det är fullt med jätter i vägen. Och den här berättelsen, den utmanar mig på flera sätt. Jag tänker på oss som kyrka, hur vi ska vara ett tempel, en kontaktyta mellan Gud och människan. Och om någon besöker oss, kommer i kontakt med kyrkan, vad finns det då för förutsättningar för ett gudsmöte? Är det fullt av jätter i vägen? Kan vi bli så upptagna utav fromma projekt att projekten och inte Gud hamnar i centrum? Eller finns det en risk att vi landar i en självupptagenhet där kyrkan blir ett forum för att putsa på sitt eget anseende? Jag tänker också på mitt eget fysiska hus och min familj som bor där. Hur blir det en plats där mina barn får uppleva Gud? Vilka jätter behöver jag jaga iväg från mitt hus? Bibeln uppmuntrar till exempel till gästfrihet. Och en bekant till mig berättade i veckan hur han fått lite problem. Hans två utflugna barn berättade att vi kommer nog flytta tillbaks här nu till höst och börja studera i Linköping. Och det var ju lite roligt och spännande. Så här, bara det att de hade låtit en flyktingkvinna och hennes femåriga son flytta in i barnens rum istället. Jag är övertygad om att Gud trivs i ett sådant hem som visar sådan gästfrihet. Jag tänker till sist på mitt eget liv. Bibeln säger ju att våra kroppar är tempel för den heliga ande. Hur är det med mina jätter? Och ibland undrar jag om det bara är jätter som finns där, om det inte både elefanter och dromedarer som löper amok. Åtminstone när jag försöker ta mig tid och läsa min bibel och be. Men när det känns som att slåss mot en djurpark bjuder jag in Jesus och ber honom att rensa i bråten. För jag vill att han ska säga mitt hus, om mitt liv, om det hem jag bor i, och att han ska säga min kyrka, om denna församling och de ställen som vi möts på till gudstjänst. När Jesus drivit ur djur och handlare ur templet ställer han sig och förkunnar evangelium, gospel på engelska. Det goda budskapet om hur människa och Gud kan finna varandra och hur vi blir befriande från allt som binder oss. Evangeliet, kontaktytan mellan människa och Gud. Men man kan inte göra som Jesus gör i templet utan att räkna med att det blir problem. Mycket riktigt kommer snart överste prästerna och de skriftlärda och folkets äldste till honom och ställer honom till svars. Vad har du för makt att göra detta? Ordagrant i den svenska översättningen, Bibel 2000 i varje fall, står det fullmakt, men på grekiska står det bara makt. Jesus har lovat att ge besked om det, bara de kan svara på en fråga först. Och han undrar då, var Johannes döparen sänd av Gud, eller var hans dop bara ett mänskligt påfund? Det här är en till synes enkel fråga som avslöjar hur deras makt, deras auktoritära makt, vilar på en svajig grund av intriger och människors acceptans. Om vi säger att det var från Gud, så undrar ju alla, varför lyssnade vi inte på Johannes då? Om vi säger att det inte var från Gud, då kommer ju folket slå ihjäl oss, för de menar ju att Johannes verkligen var en profet. Och det här ledarskapet tvingas säga lamslaget, men vi vet inte. Och Jesus säger då till dem, men då avslöjar jag inte heller. Vad är det för slags makt jag kommer med? Den som är förblindad utav mänskligt maktspel förstår inte vem Jesus är och vad hans makt består i. Men vi ska glänta lite grann på dörren inför påskens budskap. Vad är hemligheten bakom Jesus makt och auktoritet? Det motsägelsefulla i det hela och själva nyckeln till påskens mysterium är att det handlar om att avstå från makt. Vi läser här i slutet nu Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-11. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Bara någon som har gett sig så helt och fullt i kärlek till oss är värd att följas, älskas, tillbes och tjänas.